Big Six presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbook.
Det är måndag morgon igen och Big Six tillbaka som vanligt efter en fullsmetad helg. Hoffman är på semester så att jag och Colletin hoppar in i hans frånvaro. Men Björn Jonsson är med mig som vanligt. Hur mår du denna måndags morgon?
Jag mår bra. Kul att sitta här med dig. Hoffman åker på någon slags höstlovssemester. Det är kul för honom, men det finns ju... väldigt mycket att prata om som vanligt. Ett Manchester derby inte minst. Så att, nej, det har varit en rolig Premier League-helg tycker jag ändå.
Ja, målglad sådan också. Men jag tänker att vi dyker väl ner direkt i gårdagens sena matchen, stora matchen inför omgången också. Manchester United derby som slutar på det sättet som alla trodde också kanske. Jag har skrivit ner att det var en kontrollerad överkörning. Det känns väl ganska... rimligt.
Ja, ska man ta det, alltså det som finns att säga om Manchester City så kände jag trodde ju på föran att det här kan bli en riktig överkörning. Alltså 5-0 typ. Och det blev det ju inte riktigt.
Det hade kunnat bli om de kanske hade velat, känns det som. Men det...
Ja, verkligen. Men just att det här att vi har ju sett ett City som inte har sprudlat. Och en del av den förklaringen kan ju varit att Rodri var avstängd i 3 ligamatcher. Men det är ju inte, sen å andra sidan, kanske inte under Pep Guardiola. Det är ju inte alltid som det är liksom. Det är inte den här Liverpool-intensiteten. Nej. Liverpool kan ju ha sådana här 7-0-9-0-segrar i sig. Det har ju sällan City. Utan de kontrollerar och de sätter in dödsstötar. Det räcker med 3 bollar och så håller de nollan. Känslan när man har sett City den här säsongen är ju att de är ju inte omänskligt bra.
Nej.
Men här gör de ju, här är det ju liksom, jag menar alla förutom den kanske mest naiva Manchester United-supporten hade väl inför den här matchen, om man hade fått gissa, då hade nog de flesta sagt, det blir väl 3-0 City. Alltså, ja, och det är precis det. Och det är precis det det blir. Sen gör ju Onana gör ju några svettiga räddningar. Det var ju lite kul att se där efter slutsignalen att Pep gick runt för andra gången den här säsongen och är lite förbannad på honom. Jag börjar nästan tro att det är ett skådespeleri. För att de vet ju att kameran går ju där. Och så, men man ser ju ändå att Håland gestikulerar en del och sen kramar de om varandra. Men faktum är att jag håller ju med om jag, för det jag antar att Pep är på honom mot, det är ju den här nicken. Som Onana räddar. Ja. Och jag vill hävda, det är klart att det är bra att Onana nickar, men Håland nickar ju rakt på honom. Jag tycker Onana får lite väl mycket cred för den. För han har ju verkligen läget att borra in den där i hörnet. Och jag förstår lite, alltså i det läget så kan ju matchen ändå, om man har otur, slumpartat förvisso, slumpartade chanser skulle ställa till det för City. Men det kan ju alltid ske. Och där måste han vara klinisk och sätta den. När han ska ranka som världens bästa anfallare, då ska han sätta den där. Så att, men det är klart att det är lite konstigt efter att man vinner ett Manchester derby på bortaplan med 3-0 och gör den vinkeln. Men jag får lite känsla att det är ett skådespeleri.
Då har det gått ganska långt liksom, i Manchester derby historiskt. Liksom, om det är vad Pep stör sig på direkt efter slutvissla på bortaplan, som du säger, Paul Trafford. Att liksom, ja. 3-0, ja. 3 poäng med sig hem, men du stör dig på en sån detalj. Liksom.
Sen det kan ju vara ett sätt att hålla liksom, Håland, att inte att han blir mätt och känner att det här är ju som att cykla och göra mål. Det är ju bara att stå där. Att han lite släpper honom i ansiktet och bara fokus. Fokus, fokus, fokus.
Verkligen. Men de får ju 1-0 lite out of the blue. I alla fall om man kollar på matchen. Liksom, så blåste ju helt plötsligt bara domaren i pipan. Liksom, och gick ut och kollade på VAR-skärmen. För jag har missat den situationen när jag kollade. Men sen ser man ju att liksom, Höjlund drar ju tydligt. I Rodri är det väl som faller.
Ja, jag vet att... jag vet inte vad du säger... Man kanske ska flika in, jag tycker faktiskt United gjorde första 10 ganska bra, de öste på där en del och hade lite tryck, men Jag vet att Ljungberg i studion sa att för mig är det här spansk fotboll, jag vill inte ha det här i Premier League.
Mm.
Och det är ju ett intressant spelar slash tränarperspektiv på det, och Ljungberg som har liksom spelat i Premier League och
han har varit med 100 sådana dueller själv säkert,
ja, under sin tid liksom. Jag utifrån tycker ju att det där är absolut straff.
Mm.
För att han drar ju i honom så att han inte kommer först in, för det är ju bollen hamnar ju där.
Mm.
Det är ju där bollen, dit bollen ska, och han hindrar ju honom. Mm. Och det är så många sådana här situationer som man ser. Där kan vi prata om domarna ska vara konsekventa, och då ska man blåsa hela tiden. Men gör det då. Mm. För att de här tjuvnypen som försvarare gör i fasta situationer i straffområdet, det är, tycker jag generellt, alla ligor, alla lag är frustrerande. Mm. Jag tycker att det där är straff.
Mm. Ja, det är väl också straff liksom, i grund och botten. Men alltså, det är så himla, himla, himla slarvigt av just Höjlund att ge dem chansen att blåsa.
Det är ju det där klassiska. En försvarare drar ju inte så där tydligt.
Nej,
han drar ju klumpigt.
Ja, man får ju sminka över lite snyggare. Då.
Och det är också brukar lite rutin. Alltså, en lite valp i Höjlund som står där.
Någonstans så måste du väl... Det är väl liksom en väldigt viktig del när du väl möter kanske världens bästa lag. Att ge dem ingenting gratis. Hur fan ska de göra mål, för de spelar bättre än oss? Liksom.
Ja.
Och här ger man dem istället 1-0. Ja. Och efter det känns det ju som att det är världens största uppförsbacke. Liksom. Så att, Höjlund får bakläxa där.
Sen i övrigt så tycker jag att Grealish får chansen från start här.
Jag tänkte på laguppställningen, så är det ju, liksom, utan Kevin De Bruyne så är det väl liksom det bästa de kan ställa upp med.
Ja, det är det väl. Det är väl om liksom Doky skulle starta istället för Grealish. Men jag tycker att Guardiola är jättebra i den här matchen. Jag tycker Grealish är bra i den här matchen. Bernardo Silva är ju...
alltid.
Ja, precis. Alltid
hög lägsta nivå.
Rodri behöver man kanske inte ens nämna.
Nej.
Sådär. Så att, sen är det ju fascinerande liksom med Haalands andra mål. Att han alltså, om inte världens... en av världens bästa anfallare, står helt omarkerad i straffområdet.
Man undrar.
Och det är ju typ, jag vet att Jonas Olsson var inne på den och såg, alltså Evans måste ju välja vem det nu är som är framför Haaland där. Att han tar ju honom istället. Och då är det ju typ, jag tror att det är Rashford som måste då komma ner och hjälpa, men ingen gör ju det.
Nej.
Och det, jag menar, det spelar ju ingen roll egentligen om det där är inte min yta eller jag har inte den här gubben. Fan, Haaland står där helt solo. Någon måste ju bara ta honom. Det är derby. Alltså, herregud.
Så enkelt är det.
Ja.
Och det känns som det har blivit lite av Haalands favoritmål på något sätt också. Bara lura på bortre, vänta på ett högt inlägg som går förbi alla och sen nicka in den.
Ja, sen är det kanske inte hade spelat någon roll om någon står där, för han är ju brutal.
Ja.
Men alltså, att han bara får stå där, då är det ju som att man ber om att få torska.
Mm. Men jag tycker också, liksom, City kan inte få en till straff ju, när Maguire istället håller i Haaland hur länge som helst och till slut drar ner honom och bollen kommer in där Haaland skulle varit om han hade varit släppt liksom. Men då väljer man inte att blåsa liksom. Jag tycker det är egentligen är mer straff. Men hade han inte blåst för den första, kanske han blåst för den här liksom. Och då,
så är det väl.
Då blir det inkonsekvent istället liksom. Så att
det hade väl passat rubrikerna bättre. För det var ju väldigt mycket snack i England inför Maguire versus Haaland.
Ja, det var väl skönt för Maguire att slippa just den rubriken.
Ja, precis.
Ja, men United då kom ju till den här matchen faktiskt med 3 raka segrar i ryggen. Ändå som du säger så var väl 3-0 på förhand kanske det man, ja, det rimliga att tro. Men vad säger liksom om deras insatser?
Nej, men den här insatsen säger väl ganska mycket om vad de är i näringskedjan i form av, inte näringskedjan ekonomiskt utan i form av liksom prestation och skicklighet på banan. De är ju inte i närheten av Citys nivå. De är ju inte i närheten av att skulle kunna vara en titelutmanare. Jag vet att de kom 3 förra säsongen. Då ska vi också veta att det var många andra storklubbar som körde ner i diket den säsongen. Jag vet att de hade 3 raka vinster. Men då har de alltså, de vände mot Brentford efter 90 minuter. McTominay på chansbollar. De är utspelade mot Sheffield United första halvlek. Lyckas ändå vända mot det. Det är ligans sämsta lag.
Mm.
De är en Jordan Larsson straffmiss. Liksom från att spela lika mot ett danskt lag i Champions League. På Old Trafford. Och vi kan backa bandet tidigare på säsongen. Jag menar, när de vinner i premiären mot Wolves så ska ju de ha, Wolves ska ju ha en straff, till exempel. Så att de har haft väldigt mycket flyt, United, och det där kommer alltid i kapp. Mm. Och här har de ju inte en suck. Och jag vet liksom inte vad man... var man ska landa här någonstans. Det är ju, vi har ju varit inne på det så många gånger. Alla har varit inne på det så många gånger. Självklart har ju spelarna ett ansvar här. Och vi har en ägarsituation som är... jag vet inte om den är rörig egentligen. Men vi har ju liksom Glazer-familjen hårt kritiserat. Vi får se om Radcliffe kommer in. Qatar har försökt komma in. Men det verkar inte bli så. Radcliffe kanske kommer in med 25%. Men oavsett det... Mm. Så har vi ju Erik ten Hag som står där, som har varit här i 19 månader. Han har värvat, United har värvat, sen han kom in för 5,3 miljarder. Ingen av de spelarna har varit liksom några spelare som har nästan såhär, tappat hakan för att de har varit så bra. Förra säsongen tog man in Anthony, det är liksom en megaflopp. Casemiro kom in. Ja, han var ju bra förra säsongen i alla fall. Martinez, absolut bra. Mm. Men är ju skadad och har sina problem. Och sen är det ju liksom Malaysia, och sen är det ju bara massa lån och annat. Och inför den här säsongen så har man tagit in Höjlund, flopp. Mount, flopp. Onana gör en bra match här, än så länge får man ändå säga, en flopp. Och när man också rabblar upp de här spelarna, så man, hur blir det här 5,3 miljarder?
Ja. Den ekvationen,
vad är det ni har värvat egentligen? Vad är det ni har lagt pengarna på? Vad är det ni har öslat liksom, på? Och om man bara ska dra på, och man känner att, ja men visst, Höjlund har gjort mål i Champions League och så här. Den här säsongen, om du tittar på alla forwards i United, Anthony, 0 plus 0. Nu pratar vi Premier League. Garnacho 0 plus 0. Höjlund 0 plus 0. Martial 0 plus 0. Rashford 1 plus 1. Sancho, ja, 0 plus 0. Mm. Det är forwardsarna i Manchester United. Alltså Wolves har gjort fler mål. Ja. Haaland har gjort ett mål mindre än vad United har gjort i Premier League den här säsongen. Liksom, hur mycket mer ska man prata om? Anthony har fler gula kort i Premier League sen han kom till United, räknas alltså förra säsongen också, än vad han gjort mål och assist. Mm. Alltså fler varningar. Han kostade en miljard. Alltså, det kan inte vara möjligt att sköta en sån här klubb på ett så uselt sätt. Och det är inte bara Erik ten Hags fel, jag fattar det också. Men det är inte så att spelarna springer runt på träningsanläggningen och oroar sig över ägarbyten och därför inte kan pressa, försvara eller göra mål. Nej. Det är ju bara skitsnack. Så att, jag menar, det här kan ju inte fortsätta. Och jag tror inte Erik ten Hag tränar United 2024. Jag tror inte det. Det här är ju liksom, det är bottenlöst uselt.
Ja. Men den här situationen är inte liksom ny. Det har man ju sett ske i andra klubbar. Chelsea är ett jättebra exempel på det. När, liksom, när ägare byts och det blir kaos runt om liksom, i styrelse och över tränare. Liksom. Förra säsongen var ju liksom en av Chelseas sämsta med Potter som skulle vara räddaren. Liksom, men till slut så fick inte han förtroende längre. Liksom, och nu är Pochettino ungefär i samma sits. Liksom, så att... Klart det påverkar någonstans ner hela vägen till en spelartrupp, tror jag. Men Ten Hag har ju samtidigt...
Absolut.
Ten Hag har ju samtidigt, liksom, som du var inne på, fått värva sina spelare. Men samtidigt, så man ser ju inte ens en procent till förbättring i spel eller tanke liksom, eller någonting. Som de matcherna du var inne på med, när man möter liksom Sheffield United och Köpenhamn. Och du är inte ens bättre än någon. Du vinner på mer eller mindre tur. Fasta situationer.
Nej, men jag menar, alltså,
hur kan det komma sig att han liksom inte...
Kolla på Eddie Howe, kolla på De Serbi, kolla på Unai Emery, kolla för guds skull på Postecoglou.
Ja.
Det är liksom fyra exempel, alla med lite olika förutsättningar. De levererar ganska omgående. Mm. Tottenham kan man inte säga har varit en välmående klubb. Deras sportchef eller director of football blev ju för tusan avstängd för att han har fifflat. De säljer en av världens bästa anfallare. De tar in en tränare som folk som följer Premier League inte ens visste fanns för ett år sedan. Det var ju ingen som visste vem han var. De har ju dessutom en ägare som inte heller är särskilt populär, som många av supporterna vill ha bort. Och brist på sportslig satsning. Så man kan inte säga att Postecoglou kom in till en välmående klubb heller.
Och har fått två mittfältare i Bissouma och Sarr med, som ingen av de föregående tränarna ens ville ha i truppen typ, och gjort dem till liksom två av de bästa i ligan liksom.
Som ja, och jag menar när Eddie Howe tog över Newcastle, de höll ju på att åka ur. Aston Villa låg också i skiten. Så att jag menar, och du, om du tittar på också vad för tränare United har plockat in ända sen Sir Alex, så är det ju få bra tränare. Som, alltså då pratar vi världsklasstränare. Hur kan de inte ha plockat de här andra tränarna där de har haft chansen? Alltså, sen är det klart, det är något helt annat att träna United än att träna Brighton och faktiskt Newcastle och Aston Villa. Det är något annat, absolut. Men ändå, det jag menar, bra tränare gör ett bra jobb oavsett vilken miljö de är i.
Men nu har de ju rätt bra schema framöver,
det har de.
United. De har ju i helgen så ska de till Fulham och möta dem borta. Men sen fortsätter det ju faktiskt ganska bra med Köpenhamn i CL. Men Luton och Everton i ligan då, om man kollar på ligan bara. Så att det finns ju liksom matcher att verkligen förbättra sitt spel, vinna och få ett självförtroende med sig.
Men om jag då ska vara den negativa här då. Här. Nej, men det har du ju rätt i.
Att jag tror på att här kommer de liksom spela ut Fulham och liksom vinna med 4-1 liksom, och man ser ett helt nytt spel. Så fort går det inte heller, liksom, utan det är det man är orolig för.
Det kan bli en spännande julkalender här med United. 2 december, Newcastle borta. Sen är det Chelsea, sen är det Bournemouth, sen är det Bayern München, sen är det Liverpool.
Han är borta innan årsskiftet då till mig.
Ja, men jag hävdar ju det. Ja. Eller hävdar. Jag kan inte hävda det, men jag tror det.
Ja. Ja. Ja, vi får se. Det är som vanligt i Big Six är det mycket negativt kring United. Men det är inte vårt fel direkt att det ser ut som det gör.
Nej, det kan ingen beskylla oss för.
Men du såg ju också Neville och Carragher snack. Neville mer lite då försvarade det jag var inne på här. Att liksom det är kaos runt om Ten Hag och vad ska han göra? Liksom, när det ser ut som det gör, samtidigt som Carragher säger att man måste ju få se något form av liksom steg framåt i utvecklingen i spelare. Ja,
alltså båda har ju poänger i argumentationen. Det är klart att det är rörigt klubben. Det är klart man får räkna in det. Men man måste ju också samtidigt kunna kritisera Erik Ten Hag och spelarna. För att de kan liksom inte komma undan. Det kan inte vara liksom undanflykten. Och jag menar, vi har pratat om det här förut. Erik Ten Hag är ju inte the shit. Han är ju inte det. Nej. Och då säger inte jag att han är en usel tränare. Men han är ju inte en världsklasstränare. Han är ju inte det. Alltså, det ser ju alla.
Ja.
Så att, och då kan man liksom inte använda rörigt i klubben argumentet för att rädda honom. Ja, okej. Okay. Så att om det är en ägare då som styr upp den här klubben, då kommer Erik ten Hag gå långt i CL och vinna titeln, och vi kommer se, helt plötsligt kommer spelidén synas. Helt plötsligt kommer spelarna säga, ja men okej, okay, skönt, nu kan vi spela som vi vill.
Nej.
Jag menar ju så här, visst, backlinjen och skadorna, absolut, men alla storklubbar just nu har skadeproblem. Och visst, backlinjen kanske inte är superstark, men samtidigt, han sätter Varan på bänken på grund av någon taktik.
Det är som att veta att man ska förlora på föran nästan.
Ja, det var väldigt märkligt. Det var ingen som förstod det, och han försökte förklara det där, men det var ju ingen som fattade ändå. Men offensivt, spelar man på banan, det är ju ganska bra spelare egentligen. Så att det går ju inte att säga att den här truppen är usel.
Nej, jag får inte heller ihop riktigt att man liksom, man värvar in Onana här, som hög prioritet liksom, en spelande målvakt som ni var inne på förra veckan här, liksom, hur trött man är på målvakt som ska ha bra fötter. Samtidigt så ställer du upp liksom Evans och Maguire framför honom, som kanske inte är kända för att ha bra spel med fötterna direkt heller. Så där blir det ju en clash direkt när Onana vill spela ut en kort pass, men de han har framför sig inte ens kan ta hand om bollen typ liksom. Så att det känns som det krockar någonstans också i vad Ten Hag vill och vad han ställer ut för lag ibland liksom.
Ja.
Men vi släpper United där och City och konstaterar att det blev som man trodde. Vi går vidare till ett annat lag som har lite bättre flyt och harmoni i laget för tillfället. Det är serieledaren, när jag pratar om Tottenham, som inledde omgången i fredags när man mötte Crystal Palace. och vann med 2-1 på bottaplan. Och jag fick känsla liksom att man vinner lite som ett topplag här faktiskt. Mm. Alltså som ett mästarlag nästan. Att man åker dit, man har lite medstuds med sig, Madison Scott styrs in. Och där någonstans så när Tottenham får första målet så känns det som att de bara, ja men nu kan vi ha roligt resten och latcha lite.
Ja, för jag tycker första halvlek, då har de ju en del problem. Mm. Och Crystal Palace, det vet vi ju under Roy Hodgson, att det var väl också hans 500:e match för en engelsk klubb.
Bara det.
Men att de är ju organisatoriskt starka och de hade ju sina lägen, och vi vet ju att också Tottenham är ju inte vattentäta bakåt. Så att de hade ju lite problem i första halvlek. Men som du säger, det är ju någon slags styrka där ändå att inte tappa det. Och sen när man har Madison och Son som är de klassspelarna vi vet att de är, men också i den formen de är, så löser de det. Mm. Och sen, sen kommer ju det här reduceringsmålet i 96 eller vad det är, som väl egentligen kanske ska också vara en hands.
Ja.
Det är ju bara akademisk betydelse än något annat. Men jag håller med. Det är ju en stabil serie. Jag sa ju i början av säsongen att jag vill se dem lite mer mot topplag på riktigt. Nu är vi ändå över en fjärdedel in på säsongen. Mm. Och de har inte förlorat än. Nej. Och de leder Premier League. Så att, och just det här med att de inte har Europa, så är det ju mycket som talar för att de kommer faktiskt slåss om titeln.
Mm.
Här.
Tycker de möter också Crystal Palace i ett ganska perfekt läge någonstans när de har Esse borta. Olise har inte spelat än på säsongen, inledde ju skador här liksom. Så att Chilup, Ajev och Edouard i anfalls trio kanske inte skrämmer dem jättemycket heller. Men sen samtidigt ska jobbet ska göras. Palace borta är en tuff match för många lag. Men de städar ju av dem tämligen enkelt ändå. Nu har de Chelsea på hemmaplan på måndagskvällen.
Ja.
Jag vet inte om det är en stormatch längre, men vi har ändå varit bra i stormöten.
Det ska ju bli väldigt kul att följa i och med att det är två liksom rebuild-klubbar.
Ja, mm. En som är ut lite bättre än den andra.
Ja, absolut. Men det ska bli väldigt kul. Jag tror att det kan bli en väldigt bra match. Men det är klart, nu väntar ju lite tuffare matcher för Spurs här. Chelsea och sen Wolves borta. Det behöver inte vara helt enkelt. Aston Villa och Manchester City, sen är det West Ham och sen Newcastle. Så att,
det är nu kanske lite provet kommer.
Ja, alltså provet har väl ändå, de har väl ändå svarat upp här nu. Men som sagt, det blir en intressant radda match här. Samtidigt kan man ju vända på det. Jag tror att motståndarna där också känner att det här kommer bli tufft alltså.
Ja. Absolut. De har ju spelat till sig en viss liksom pondus och så för motståndarlagen också. Men jag kommer ihåg när Leicester gick och vann ligan liksom, under Ranieri, och i slutet av den säsongen liksom, när folk började verkligen fatta att det kan hända, att de kan gå och vinna. Då kommer jag ihåg att Ranieri sa på någon presskonferens att så här, väck oss inte från vår dröm. Liksom. Låt oss drömma, låt oss tro på det hela vägen in. Och det känns som Tottenham lite är i samma dröm just nu och spelar liksom bara på automatik nästan. Så vi får väl se om de lyckas drömma hela vägen fram.
Ja, sen är det så att alla lag får formsvackor under säsong. Vissa får det kanske bara en gång, och det handlar om att hålla dem så korta som möjligt. Det som City är väldigt bra på, som jag tycker Arsenal har blivit ganska bra på också. Och där får man ju se hur det blir. Och sen är det ju såklart, som jag vet Jonas Olsson pratade om när han var här och sådär, att får de en skada på Madison eller på Son. Det är klart att det blir ett annat Spurs då. Klart.
Mm. Ja, de har ju hållit sig ganska
skadade. Kanske inte lika mycket täckning som de andra storklubbarna har.
Nej, jag tänkte på det med när man såg, om man går tillbaka till Citys laguppställning för matchen, de har ju inte en skadare förutom De Bruyne liksom, som opererades efter Burnley-match. Liksom. Mm. De har ju hållit sig väldigt skadefria till skillnad mot många andra lag. Liksom.
Ja. City eller?
Ja.
Ja, sen har de väl ändå haft lite sådär på vad är det, Bernardo Silva som har varit borta, och Rodri-avstängningen i tre matcher.
Det är en avstängning liksom.
Och sådär.
Ja, Vi lämnar den del om de derbyt och går till ett annat som inledde lördagens matcher då. När mitt Chelsea tog emot Brentford och jag var orolig i torsdags och sa att det är en tuffare match än vad man kanske tror på förhand. Och det visade sig också stämma. Men känslan efter matchen när det är 2-0 och man förlorar hemma mot Brentford. Fjärde raka matchen utan vinst mot dem i ligan. Thomas Frank har vunnit fler matcher på Stamford Bridge 2023 än vad en Chelsea-tränare gjort. Liksom.
Mm.
Och jag känner väl mest att liksom, man börjar bli van vid att se de här Chelsea-insatserna nu. Att liksom, ja, man spelar ganska bra i första halvlek. Man försöker, man får inte in något mål. Det är en anfallare som alltid saknas som bara ska göra de här enkla målen. Liksom. Runt om ser det ganska bra ut. Men liksom. Sen är Brentford också ett mästarlag på såna här typer av matcher också. Att stå lågt och silvassa kontringar och straffar Chelsea stenhårt i bra lägen också. Och när de får 1-0 Brentford så är de hur nöjda som helst med matchen och bara kan stå ännu lägre, ta ännu längre tid på sig i fasta situationer. De börjar liksom i minut 1 när de får ett inkast på offensiv planhalva att liksom fylla på.
Mm.
Mittbackarna går upp. Mattias Jensen torkar bollen med tröjan. Liksom värmer, typ stretchar lite liksom, och där tar det ju 30 sekunder innan bollen är i spel igen. Och de är ju, det är ju såklart det är deras spel, det förstöra tempot för Chelsea och ja, bara vara jävligt jobbiga hur länge som helst, eller hela matchen. Och de lyckas ju med det, vi går ju på det.
Ja, men Brentford har ju ganska bra statistik mot Big Six-lag.
Ja.
Och som du säger, det här är ju sådana matcher som faktiskt passar dem.
Mm.
Och de har noll press på sig och sådär. Så att och jag menar, vi kanske nämnt det tidigare, men jag vet när Premier League la upp den här inför förra omgången.
XG-tabellen.
Mm. Så var det ju bara Everton som hade större skillnad att i, om man skulle omvandla XG till faktiska poäng.
Ja.
Och där var det ju bara Everton som hade större skillnad än vad Brentford hade. Brentford har ju bränt väldigt mycket lägen. Mm. Det är klart man kan översätta det till att Tony har saknats. Men de har faktiskt inte varit så mycket sämre tycker jag när jag sett dem än förra säsongen när de slutade 8-9 tror jag.
Mm.
Och nu ligger de ju där ungefär. Nu ligger de ju 10. Men att de har bränt så oerhört mycket. Så att det är ju samma Brentford vi ser här. Och det är såklart väldigt, väldigt starkt att nolla Chelsea på Stamford Bridge. Och ta en tre där. Men så kan man ju, jag har ju sagt det tidigare att vi kommer ju se ett Chelsea som är upp och ner.
Mm.
Chelsea som gör väldigt bra matcher också i de här stormatcherna. Mm. Som har väldigt högsta nivå, men lägsta nivån är fortfarande för låg.
Yeah.
Och jag hörde Pochettino säga att han tycker att de är på rätt väg.
Det är också det tröttsammaste man vet att höra.
Ja, absolut.
Det sa ju Ten Hag också efter den
matchen. Ja, exakt. Och det jag menar, vi har ju suttit och såg att United här, och det är klart att visst att det är en ombyggnadsfas i Chelsea som kan vara något förlåtande, men det kan ju inte se, det kan inte fortsätta på det här sättet att det kommer så här många bottennapp. Alltså, nu har man nästan torskat hälften av matcherna i Premier League så här långt. Och det är ändå inte okej.
Okay. Nej. Och jag såg också det. Nu blev vi nollade mot Brentford på hemmaplan. Vi mötte Aston Villa hemma. Nollade. Och innan det Bournemouth. Gjorde vi inte heller mål mot liksom. Men sen så var vi fick ju upp självförtroendet efter Arsenal-matchen. Supportrar liksom. Och skulle ju haft med oss en seger där liksom. Det känns som denna matchen, det är liksom madrömstajming på att möta ett Brentford som är perfekta på de här mötena liksom. Och straffa Chelsea som värst liksom. Men första 45 som Chelsea jag tycker jag är väldigt bra. Det spelar ingen roll idag kanske. Men visst, en Cole Palmer är ju ändå utropstecknet i Chelseas lag här. Och hade han haft en anfallare att pricka med sina instick så hade vi nog gjort ett mål i första halvlek. Nu är det Kucherella som får typ den bästa chansen och han ska inte ha den.
Nej.
Chanser liksom, men jag tycker han ska ändå hyllas här. Och det känns lite som en revenge mot Kevin De Bruyne som City plockar via omvägar från Chelsea såklart. Men att nu plockar vi liksom deras egna De Bruyne liksom på något sätt. Så jag hoppas att han kan, att han kanske kan bara bli ännu bättre här så att vi kan få något att glädjas över. Men vi går vidare till ett annat London-lag. Arsenal tog emot ligans absolut sämsta lag på hemmaplan och gjorde vad de skulle och i alla fall Eddie Nketiah som är hattrick.
Ja, precis. Gabriel Jesus som gjorde en bra insats i Champions League blev ju skadad och kunde inte komma till spel här. Så då var det Nketiah från start istället. Lite förvånande också då att Gabriel sattes på bänken här. Och istället var det Saliba och Kivior som fick chansen. Får vi se dem om man... För han började ju säsongen med att bänka Gabriel. Och menar på att det är liksom beroende på lite motstånd och hur man tar sig an det och sådär. Och nu får ju Gabriel bänken. Samtidigt är det ju mycket matcher nu. De är i liksom en... Ja. Det är en intensiv matchperiod, så de, men det är kanske...
Ja, Ødegaard fick också bänkas liksom.
Ja, precis. Och Smith Rowe fick... Och Havertz fick chansen från start här. Och det är väl ändå så här... Det är väl ändå rimligt om man vill rotera och vila spelare. Så jag tycker inte jag Ødegaard har varit så bländande. För nu har man ju väldigt höga förväntningar på Ødegaard. Jag tycker inte han har kommit riktigt upp i den här nivån. Så det är kanske också att skicka en signal till honom. Men kan ju också såklart vara en del i att det är klart att Ødegaard är en startspelare i Arsenal, jag säger inte något annat. Men det kan ju vara dels att vila honom. Ja, det kanske är också därför han inte har varit i toppslag att han behöver vila. Men har man Sheffield United hemma så har man ju råd att rotera, speciellt när det varit Champions League i veckan. Men, och Eddie Nketiah är ju, jag vet, Arteta har ju pratat om att han har liksom den här fantastiska inställningen. Han får inte alltid starterna, men han är alltid bäst på träning typ. Mm. Och här svarar han ju upp på det. Jag visste att det är Sheffield United, men han gör liksom ett hattrick på en timme här. Så att det är ju såklart ett enormt styrkebesked.
Ja, men det är också som du säger, visst det är Sheffield United, men det är också han ska göra målen och han gör dem. Och det är, tredje målet är ju otroligt snyggt när han vänder upp för pass från Smith Rowe och bara verkligen stänker upp den i första krysset.
Verkligen.
Men i Sheffield då, vi har varit inne, eller du har varit inne på det mest kanske, men Paul Heckingbottom kan ha gjort sin sista match nu va?
Ja, kanske. Det är frågan om de har liksom råd och vad de ska göra. De hade ju, när de var uppe senast när de åkte ur, då hade de ju också en poäng efter 9 omgångar.
Mm.
Och då räddade de ju inte ut det. Nu är de en poäng på 10 omgångar. Och det är ju... finns ju inte mycket som talar för att de ska kunna vända det här. Nu är det redan 9 poäng upp till säker mark. Och de har ju ganska dålig målskillnad också. Så att jag vet inte vilka... Alltså, visst det är ändå 28 omgångar kvar.
Mm.
Så mycket kan ju hända. Och byter man tränare så visst att man kan få effekt. Men jag har svårt, det är också spelare som behöver komma in. Det här är ju Sheffield United som tappat många av sina bästa spelare inför den här säsongen. Och de har en ägare som inte trycker in pengar alls. Så att tränarbyte kan ju ge viss effekt, men spelartruppen är ju också för dålig. Jag har svårt, vilka lag är det som då ska liksom rasa? De ska ju liksom gå om Burnley och Luton. Ja visst, det skulle de kunna göra. Men då ska ju liksom Bournemouth, Nottingham, Everton... Något av de lagen ska också rasa. Och det är väl Bournemouth då som kanske är närmast. Men jag har svårt att se vad det är som ska kunna rädda de här. Tränarbyte. Ja, jag vet inte.
Nej, ni har varit inne också på att liksom det finns risk för att det liksom blir det sämsta Premier League-laget någonsin också. Efter,
ja, precis.
Det var väl Bolton som var...
Derby.
Derby är det som är det sämsta någonsin.
Ja.
Och de går väl upp i en jämn fight. I alla fall så här poängprognosmässigt mot dem just nu.
Ja, precis. Jag fortsätter de så här så har de väl 4 poäng då. När säsongen är slut. Så att, ja, då blir de ju sämst.
Come On är ju med och gör Big Six möjlig.
Ja, så är det. Och vi är väldigt glada att ha med spelbolaget Come On som precis lanserat en ny sportsbook med riktigt grymma odds då. Och vi kommer som du sa inte bjuda på några speltips idag, men vill däremot berätta att Come On just nu har en bonus på 100% upp till 500 kronor för nya kunder. Och det betyder att de dubblar insatsen upp till max 500 kronor. Det vill säga, sätter du in 500 kronor via comeon.com så får du 1000 kronor att spela för.
Mm, kanon erbjudande, och kom ihåg att du måste vara 18 år för att få spela. Regler och villkor på comeon.com gäller, och har du problem med ditt spel så finns stödlinjen.se till hands.
Ja, vi säger tack till Come On som är med och sponsrar Big Six. Liverpool tog emot Nottingham Forest, och ett utropstecken i Forest var väl Anthony Langa. Annars så tycker jag den här matchen tillhör främst Dominic Soboslaj, som nog måste nästan vara den bästa värvningen till Premier League den här säsongen. Tycker att han har...
Ah, är inte Maddison en bättre värvning då?
Ja, kanske, men jag tror, om man tänker på liksom vad man trodde inför, så var det ju inte många som först och främst hade koll på Soboslaj, tror jag inte. Och sen tycker jag att det ser ut som han spelat i Liverpool i nästan hela sitt liv. På sättet hans självförtroende och...
Detsamma kan man säga om Maddison.
Ja, kanske. Det är väl de två i alla fall. Men den här matchen så är ju Soboslaj bäst på plan och har ju två assister och även chans på något mål där liksom. Men det är också en så här, känns som en klassisk Liverpool-seger
ja.
På något sätt.
Ja, alltså det är klart, Nottingham hemma, det var nästan man trodde att det kunde sluta med större siffror än det här. Men jag håller ju med dig, alltså Soboslaj, jättefint nyförvärv. Tycker det här mittfältet med Soboslaj, McAllister och Gravenberch, alla tre är ju riktigt, riktigt bra faktiskt. Och sen går det ju inte att komma ifrån heller att Salah är ju, visst, det är ju bara Nottingham på hemmaplan, men Salah är ju fortsatt makalöst bra. Han ligger ju bakom alla målen också. Han har väl hockeyassist.
Ja, det är en väldigt fin...
på båda målen, och sen får han ju det här sköna 3-0-målet när Turner ska gå ut och
tro att
han är någon slags mittfältare där. Han försöker ju nästan slå bollen med händerna när han är på mittplan.
Ja.
Eller mittplan är väl tid, men...
Nästan.
Ja, men jag tycker att han är riktigt bra. Men det är såklart, det är en kontrollerande bra insats av Liverpool. Det hade kunnat bli 4-5-0 i den här matchen.
Mm.
Så att planenligt...
Ja. Verkligen.
Absolut.
Salas, han har en liten delikatess i hockeyassisten. Han liksom kommer i hög fart, hinner stanna bollen, får sen släppa den till Soboslaj liksom, som ställer försvaret lite och sen spelar in till Nuni, som ändå är nära på att missa mål typ, när han trycker upp den i första krysset där. Men jag tänkte lite, vi skulle prata om topp 4 också. Det känns som efter den här helgen så liksom, Tottenham, Arsenal, City, Liverpool, alla vann ganska klart. Och det känns också som det är de fyra vi kommer få följa hela vägen in till mål, hoppas jag i alla fall. Vad tror du?
Det är mycket som talar för det, absolut. Det är liksom vilka lagar som skulle kunna stå emot här över en hel säsong. Newcastle, jag tror ändå inte det. De har dessutom Champions League.
Det känns som de har lite för tunn trupp. Ja,
och nu också med Tonali borta.
Exakt.
Det kommer ju ett vinterfönster där de kan förstärka. Jag vet inte hur mycket, med tanke på Financial Fair Play, hur mycket de kan ösa på. Men det är klart att de kommer ersätta i alla fall Tonali. De har ju det här problemet med, vilket är ju väldigt, väldigt tråkigt ur ett svenskt perspektiv, med Alexander Isak, de här muskelskadorna. Visst, de har Callum Wilson där, men någonting måste ju göras. Vi minns ju till exempel Haaland i Dortmund hade väldigt mycket muskelskador. Sen kommer han till City som väl har väl säkert de bästa naprapaterna och läkarteamet i världen som fått ordning på honom. Och det är någon typ av sån hjälp som Isak också behöver.
Mm.
Men jag tror inte det. Jag tror inte att Aston Villa kommer ta utmana på riktigt om en Champions League-plats. De kommer vara där runt liksom 5-7 platsen.
Mm.
Eller 8:e platsen kanske till och med. Och sen är det väl Brighton då. Det är väl egentligen de jag i det långa loppet, även om de är inne i lite formsvacka nu, så det är väl ändå Brighton som jag ser som den största utmanaren faktiskt.
Ja, de har inte... De har,
tillsammans med Newcastle.
Ja, tappat fart på senaste tiden och har gått tungt både i Europa och i ligan. Nu vann de ju mot Ajax här, men Ajax är ju också Europas sämsta lag för tillfället. bland gamla storklubbar i alla fall, så att det skulle man väl lösa. Men sen har vi ju Chelsea och United som tillhör Big Six ursprungligen, men man bör ju snart tro att de inte gör det längre.
Nej,
det är två klubbar.
Inte tabellmässigt
som,
i alla fall.
Nej, som mår desto sämre.
Ja. Nej, men jag håller med dig. Jag tycker att även om det är poängmässigt inte är långt borta från de andra lagen, så tycker jag att det är en tydlig topp fyra här. Med Tottenham, Arsenal, City och Liverpool.
Vilket lag slutar högst av United och Chelsea, tror du?
Oh, det är en bra fråga. Det skiljer 3 poäng nu, va?
Ja, 2 till och med, va? Nej, 3 poäng.
3 poäng. Fortsätter det så här, alltså att lagen och tränarna är de samma resten av säsongen, så tror jag att Chelsea kommer för.
Det finns ju ett kommande El Sakiko 6 december i United Chelsea. Och som du var inne på innan, det är ju under en tuff period både för Chelsea och United med spelschemat.
Alltså Uniteds trupp är bättre, Chelsea har bättre tränare.
Det jag tänkte fråga också under Chelsea-delen som jag glömde bort är behovet av att värva en anfallare i januari. Hur viktigt tror du det är?
Nej, men det är absolut. Det tror jag är viktigt. Sen ska man veta, precis som United, Chelsea har ju väldigt mycket skador. Och sen kan man ju så här vissa då sucka och säga, jo, men de har ju värvat 100 spelare senaste fönstren. Så att, men de har
ju inte ens med i matchtruppen fortfarande.
Nej, men de har ju väldigt mycket skador. Och inte bara liksom NKK, utan viktiga balansspelare och sådär. Och försvarare. Men jag tror att absolut att Chelsea kommer nog titta på att ta in någon forward kanske.
Ja, och frågan är ju vem då, alltså det pratas ju alltid om Osimhen som verkar inte trivas superbra i Napoli, men där kommer det kosta en miljard till. Annars är det väl Ivan Toney i Brentford som bara sitter och väntar på att få spela fotboll, och där sist ligger en prislapp på 65 miljoner pund. Det är väl de man kan komma på. Sen har man ju han Guirassi i Stuttgart som öser in mål, men det känns som en lite av en så här, att han flyger nu.
Men du vet varför Chelsea inte behöver honom, eller behöver dem, men varför de inte ska ta honom?
För
att? Den är oerhört skadebenägen.
Ja, exakt. Det är det.
Och nu är han är ju skadad nu. Ja. För jag vet, jag kollade när han gjorde de här 10 målen första 4-5 omgångarna bara. Så började jag kolla på varför, för han är inte så ung.
Nej.
Varför ser man det här nu? Och så kollade jag hans skadehistorik. Hela hans karriär har varit extremt skadebenägen.
Ja, då ska vi helst så att, undvika honom.
Där vet man ju, det blir liksom en kokofrisk grössivar vad sin skadad.
Ja, det ser
på
man.
På de växeldrar där på rehaben.
Exakt. Pochettino lämnar i alla fall lite positiva nyheter kring Nkunku, så att han är väldigt nära. Men det betyder också typ att han kanske är tillbaka. Ja, exakt. Att han är tillbaka efter nästa landslagsuppehåll i början på november. Så då får vi se om vi börjar ta lite...
Ja, då ska han komma igång också.
Exakt, och inte släppas in för tidigt och dra på sig en ny skada. Så att, det är väl långt kvar innan han är i stor form igen, men vi behöver honom, kan man säga.
Verkligen.
Om vi ska klättra uppåt i tabellen och inte göra en säsong som vi gjorde förra säsongen. Det är även Carabao Cup i veckan med United, Newcastle och West Ham Arsenal som de två kanske hetaste matcherna. Får vi se om den här kan få ordning på grejerna i kuppen eller om man prioriterar den.
Det som var finalen förra säsongen i januari, februari där som United vann med 2-0 och tog en titel förra säsongen. Så att den blir ju spännande. Ser väl... Med tanke på hemmaplansfördel så får väl ändå faktiskt United se som favoriter där. Så får vi se hur de väljer att ställa upp i den här matchen.
Kanske att någon offensiv anfallare kan, eller offensiv spelare kan bättre på sitt målsnitt lite också i en sån match.
Så är det ju. Alltså man kan ju tänka sig att Newcastle faktiskt är de som kanske... roterar mer, för de möter ju ändå Arsenal i ligan till helgen och sen har de en viktig bortamatch nästa vecka i Dortmund. Mm. Så att
det kan roteras en del där då.
Det skulle kunna vara att det är Newcastle som kanske roterar lite mer, och United behöver ju studsa tillbaka här, och de har ju också bara då Fulham till helgen.
Ja. Ja, Björn, är det något annat du vill ta upp innan vi tackar för idag?
Det är väl alltså, när vi pratade Liverpool så är det ju, måste väl ändå nämnas det bizarra och fruktansvärda som har drabbat Luis Diaz, som ju, vad jag förstod, skulle starta den här matchen, men där hans föräldrar alltså har blivit kidnappade. Och enligt rapporterna så ska ju då mamman vara fri, med pappan fortfarande kidnappad. Och bisarrt och fruktansvärt. Och för Luis Diaz dels hoppas man ju såklart att allting löser sig så bra som det bara går. Men att, och det var ju fint när Diego Jota då gjorde målet, att han, det var ju någonstans hans plats han fick i startelvan, att han hällde upp Luis Diaz tröja när han gjorde mål. Men fotbollsvärlden och världen i övrigt är ju inte den roligaste platsen just nu i detta universum. Det är mycket skit som händer, och vi såg ju, förutom allt annat som är betydligt värre som pågår, alla krig i världen, så ser vi också vad gäller sportet, en stor match i Frankrike som blev skjuten, och det är mycket bizarrt som sker just nu, och det är så mycket tysta minuter.
Det är man blir van
som, av dem. Man vet nästan inte vem den tysta minuten är för länge, för det är så oerhört mycket som pågår i världen. Det speglar även av sig på fotbollen. Men något liknande vet jag inte om jag liksom hört talas om i Premier League.
Nej, man har ju hört liksom,
spelares föräldrar blir kidnappade och det kommer ju ut bara liksom några timmar innan den här matchen ska spelas. Så att jag kan tänka mig för hela laget och de som är väldigt nära Luis Diaz i det här, hur man liksom förhålla sig till att spela en fotbollsmatch när ens kompis föräldrar precis blivit kidnappade. Ja. Det är ju riktigt sjukt.
Och han är liksom Liverpool och kan inte, alltså det är väldigt svårt att kunna hjälpa till med liksom. Det är klart man vill vara och hjälpa till i sökandet såklart. Men han liksom, som du säger, är förmodligen liksom, ja, ladda upp inför en match liksom, och sen så bara kommer det här fram.
Ja,
och betyder inte matchen såklart och, någonting.
Nej, och jag menar, ska man göra någon, alltså ska man titta på det sportsliga för Luis Diaz, beroende på, även om liksom föräldrarna klarar sig här, vilket vi verkligen får hoppas att de gör, det traumat i sig, hur det påverkar honom, för det är såklart sekundärt här nu, men ändå för hans säsong här, hur han mentalt återhämtar sig från det här, det får vi ju se.
Ja, vi får skicka våra tankar till Diaz och hoppas att farsan också åter kommer och är i bra skick, och att det inte har hänt någonting med hans pappa där. Så tackar vi för idag.
Det blev ett deppigt avslut på dagens avsnitt, men jag tyckte den var, det ska ändå nämnas.
Absolut, så
det är väl, just det var ju, jag vet att Romano twittrade igår att den colombianska polisen ska ha sagt att de är villiga att betala. Oklart då om det är då Diaz familj som är villiga att betala, eller vilka är det som ska punga upp de här 200 miljoner pesos. Det är polisen som ska vilja betala det, för de som kan ge någon typ av info som gör att de hittar pappan då. Och det är inte då till kidnapparna som ger pengarna. Nej. Men det är väl, ja, vi får se
vad som händer. Vi får följa upp det, så kanske vi kan berätta mer eller ta upp det mer på torsdag när vi spelar in igen. Men vi säger så för nu, och så får vi hoppas att det inte förstör måndagshumöret för mycket för lyssnarna där ute. Men tack Björn.
Tack så mycket.
Och tack för att ni har lyssnat. Vi hörs på torsdag igen. Hej då.